Det här är P1, Sveriges Radio.
Julen kom tidigt i år för de lyckligt lottade mediehusen som får mediestöd 2025.
Lite märkligt med tanke på att det finns pengar över, så det hade liksom inte drabbat någon lokaltidning om Svenskan hade fått stöd.
Från Bob Woodward och Carl Bernstein till Bridget Jones och Rita Skeeter. Hur gestaltas egentligen journalister på vita duken?
Is that really your idea of how to run a newspaper?
Och som hur Vita huset-korrespondenterna rustar sig för fyra nya år med Trump.
Say what you want about Biden, but you know, he's not tweeting something on Friday night to ruin your weekend.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. I veckan kom den nya tilldelningen av mediestödet. Sveriges medier blev varse vilka som är de lyckligt lottade som får sig en inte så liten slant för att klara livhanken i de här bistra medietiderna. Vår reporter Erik Petersson ringde upp medieanalytikern Anders Malmsten för att få en färsk analys om vad mediestödsnämndens beslut kan komma att betyda för svenska medier.
Det är liksom lokaltidningarna som gynnas och andra tidningarna som missgynnas. Kan man sammanfatta det så?
Ja, och man kan lägga till också att gratistidningarna gynnas. De fick ju inget stöd alls tidigare. Nu kan de få. Och de som också missgynnas är de här nationella småtidningarna som tidigare var ett 25-tal som ofta lite politiskt inriktade, utgivna ofta av partier eller organisationer. Många av dem har förlorat stödet helt och hållet. Och en sån är ju Sändaren som lades ner i veckan nu faktiskt tills numret kom på onsdagen.
Ja, Sändaren som getts ut av Svenska kyrkan tillsammans med Ekumenia kyrkan skriver på sin hemsida att nedläggningen är en direkt konsekvens av de nya mediestödsreglerna. Precis som i förra vändan sökte även nu flera av de stora rikstäckande tidningarna, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet får fortfarande det nedtrappande övergångsstödet, men något nytt stöd blir inte för någon av dem. Men det finns ett par mindre nationella tidningar som får stöd. Svenska Dagbladet Junior är ett exempel. Den arabiskspråkiga sajten Al-Kompis ett annat. Även tidningen Dagen, Omni, Dagens ETC och Epoch Times får allmänt redaktionsstöd. Det är ju lätt att begripa att, så att säga, lokaltidningarna får, där får alla nu. Det är lite svårare att begripa hur man gjort urvalet kring de nationella, så att säga. Håller du med om det, eller
ja,
finns det där?
Alltså, jag tror, läser man deras, de faktiska besluten, så ser man ju att de har liksom en, man satt upp en beslutshierarki. De tittar på ett antal faktorer i en viss ordning.
Lite förenklat. Om man är en nationell allmän nyhetstidning så går det att få stöd. Men det gäller att vara tillräckligt allmän, ha tillräckligt många läsare och vara i ekonomiskt behov av det.
Inom mediestödsnämnden har man nog en ganska klar bild idag över vilka som ska få stöd och vilka som inte ska få stöd. Men jag tror att det fortfarande är rätt oklart för dem som sitter ute på redaktionerna att riktigt begripa, så att säga.
Och Anders Malmsten tycker att det är lite förvånande att Svenska Dagbladet inte får stöd.
Första omgången så sökte de stöd, fick inget stöd då med argumentet att ja, men vänta nu, ni delar ju ut en massa miljoner här till er ägare. Och då har ni uppenbarligen det bra. Men då påpekade Svenska Dagbladet att ja, men det är faktiskt inte till våra ägare. Det beror ju egentligen bara på att vi har ett handelsbolag som automatiskt skickar pengarna upp till aktiebolaget som ligger ovanför. Och där stannar de, för där finns de kvar som en buffert. Så att Schibsted som äger ytterst får liksom inte pengarna, utan den ligger i Svenska Dagbladet. Okej, säger då mediestödsnämnden nu i andra omgången här då. Men ni är ändå en nationell tidning och vi tycker att lokaltidningar är viktigare. Och därför får ni inget stöd. Lite märkligt med tanke på att det finns pengar över, så det hade ju liksom inte drabbat någon lokaltidning om Svenskan hade fått stöd.
Ja, så är det här kriteriet om ekonomin. Man ska som tidning helt enkelt vara i ekonomiskt behov av stöd för att få det. Men en risk med det är att man skapar farliga incitament på marknaden, menar Anders Malmsten.
Det är ju idiotiskt eftersom det bästa är om tidningarna istället försöker fundera över hur kan det gå så bra som möjligt. Nu ska de istället fundera över hur kan det gå så bra som möjligt utan att vi riktigt antingen behöver visa det, eller hur kan vi gå så bra så att vi fortfarande ser ut att gå dåligt, eller att försöka hitta den där perfekta linjen då på något sätt som är lagom bra, som gör att man fortfarande får stöd. Och det finns ju då, kan man säga, det finns ett jättebra exempel nu i den här senaste omgången, och det är tidningen på Gotland.
Ja, på Gotland finns det två papperstidningar med samma ägare men som delar sajt. För att maxa mediestödet skulle det mest gynnsamma för dem vara att respektive tidning hade sin egen webb.
Och det är klart, rent affärsmässigt och redaktionellt och alla perspektiv så är det liksom helt vansinnigt att dela upp det där i två. Men enligt mediestödsreglerna så borde de egentligen ha gjort så. Nu tog de ändå beslutet att vi tar den här smällen och blir av med hela övergångsstödet som ju är ganska stort. Det är ju jättedumt att ha den där typen av incitament som egentligen leder till sämre journalistik. Den riktigt stora slutsatsen är egentligen att det här stödet är onödigt, för nu får faktiskt alla landsortstidningar i Sverige stöd. Och det har ju aldrig hänt tidigare i Sveriges historia.
Anders Malmsten skrev i veckan en text i Dagens Media där han menar att stödet lika gärna hade kunnat ersättas av nollmoms. Nollmomsen har länge varit branschorganisationen Tidningsutgivarnas käpphäst. Men den frågan utreddes aldrig inför det förnyade mediestödet.
Då skulle man slippa all byråkrati, allt politiserande, allt räknande om man skulle få ut samma fördelning i princip av pengarna.
Nu har man ju ett stöd som är väldigt instyrt på lokaltidningar. Man skulle ju förlora den möjligheten att rikta stödet specifikt till lokaltidningarna om man införde nollmoms, tänker jag.
Jo, så är det ju. Automatiskt skulle det bli bredare, alltså fler tidningar skulle få det. Samtidigt så är det ju i grunden också bättre, för att det här stödet riskerar ju nu att bli ett stöd som går till de befintliga stora aktörerna, och en väldigt, väldigt stor del av stödet kommer gå till Bonnier News Local och deras liksom associerade grupper som de jobbar nära. Vilket också gör att det blir jättesvårt för någon annan att komma in på marknaden, och det i sig är negativt för dynamiken på marknaden.
Det sa alltså Anders Malmsten, och reporter var Erik Petersson. Nu har det blivit dags för oss att dyka ner i nyhetsflödet för att plocka upp några kortare medienyheter från den här veckan som gått.
Inte sedan MeToo-åren 2018 och 2019 har så många anmälningar trillat in till mediernas etiknämnd som i år. Närmare 600 stycken. Det finns en viss övervikt på anmälningar av publiceringar som rör Israel-Palestina-konflikten och gängkriminaliteten, säger medieombudsmannen Kaspar Opitz. Han tillägger att det också är rekord i antalet anmälningar med substans. Mer än 50% har varit sånt som nämnden faktiskt kunnat pröva. I ett videoklipp från den amerikanska tv-kanalen CNN som blev viralt förra helgen syns gripande scener när en syrisk man hittas kvarglömd i ett av Assads ökända, numera tomma, fängelser. I klippet säger han att han är en vanlig medborgare som varit fängslad av den tidigare regimen i 3 månader. Men när klippet publicerades så var det många som reagerade. Mannen såg helt enkelt för hel och ren ut. Och i veckan har det visat sig att allt inte är som det verkade. En syrisk verifieringssajt spårade och hittade mannen, som i själva verket är en före detta underrättelseofficer i det syriska flygvapnet, känd för utpressningar och trakasserier. CNN säger att de visade situationen precis som den förlöpte och att mannen uppgett en felaktig identitet. Och så ställer vi oss frågan om rockmännens era är över. Härom veckan blev det liv i lådan när Sveriges Radio meddelade att musikjournalisten Andres Loccos program Locco i P2 läggs ner. Och nu meddelar även en annan man i skrået, Per Sinding Larsen, att SVT lägger ner hans musikprogram PSL.
Och nu ska det handla om film. För så här i juletid så finns det kanske äntligen lite tid att titta på film och tv-serier. Och en roll som återkommer lite här och där på filmduken är ju journalisten. Men vem blir egentligen journalisten när hen ska porträtteras på film? Reporter Alexandra Sannemalm, du har ju dukat upp ett litet julbord med journalistkaraktärer från film- och tv-draman.
Ja, precis. Den första filmen som jag har hittat är Kärlek och journalistik från 1916, som handlar precis om det som titeln antyder. Det är journalisten Herta som ska granska utforskaren Erik som precis är hemkommen från en sydpolsexpedition. Och hon söker då jobb som hembeträde hos honom och vallraffar. Men så blir de kära i varandra och granskningen, den blir det ingenting av.
Mm-hmm. Kärleken är starkare än journalistiken helt enkelt.
Minsan.
Men ja, hur framställs då egentligen journalister på film? Jag tänker, min föreställning är någonstans att det är typ en ganska misslyckad person som går på tomgång i sina reportage. Någon som kommer inspringande lite för sent till möten och som tvingas skriva om bortsprungna katter men kanske drömmer om det här stora knäcket. Och sen gör någon form av typ uppror mot sina redaktörer och gör det stora avslöjandet mot alla odds. Att det är liksom en liten så här, ja men en frifräsare av något slag.
Ja men exakt. Och de är kanske inte heller de snyggaste karaktärerna eller de som är bäst klädda.
Do you think your paper has the resources to take that on?
I do.
I Spotlight från 2015, den är baserad på en sann historia som handlar om nyhetstidningen The Boston Globe som avslöjade sexuella övergrepp på barn inom den katolska kyrkan. Och där fick kostymteamet jobba hårt för att deglamorisera skådespelaren Rachel McAdams. Jag läste en intervju med kostymchefen som berättade att journalister inte verkar vara rädda för att klä sig i samma skjorta flera dagar på raken. Och att det här var liksom en process till att få till den här looken. Knepet i Spotlight var att stentvätta alla plagg så att de skulle se så där riktigt sjaviga ut. Och så välja skjortor i ljusblått eller kakigrönt. Och sen tvätta dem en massa blekmedel och liksom hänga dem på stolsryggar så att de skulle se utslitna ut.
Ja, det låter ganska spot on. Men du Alex, du har ju faktiskt också gjort lite hederlig journalistik av det här med journalister på film och gjort en liten egen kartläggning här i veckan. Berätta, vad är det du har hittat?
Nej, men jag har hittat 4 kategorier. Kategori nummer 1. Den ädla journalisten. I den här kategorin finns filmer som Alla presidentens män från 1976.
Mr. Bernstein?
Yes, ma'am.
I was wrong.
Det handlar om Watergate-affären och här ser man hårt arbetande journalister. De är smarta, drivna, modiga.
Just det, journalistiken är verkligen ett kall.
Kategori nummer 2. De skurkaktiga journalisterna.
Anna, no, please.
Oh my god. And I got a picture of you dressed like that.
Här har vi de gapiga journalisterna, de som skriker på presskonferenser och är genomgående påträngande och ganska otrevliga.
Mm, den känner man igen.
Kategori nummer 3. De hopplösa journalisterna.
Jag har ingen annanstans att ta vägen.
Ja, så nu pröjsar du och kom inte med den jävla bullshit att du är punk. Jag ser ju att du är bakis.
Här har journalisterna ont om pengar, ont om uppdrag. De dricker mycket, sover lite och har ingenstans att bo.
Uff. Farligt nära sanningen.
Ja, då skriver jag om det då.
Oj, oj, oj. Jag darrar av skräck.
Och så kategori nummer 4. Övrigt. Här har vi The Holiday-karaktären Iris som spelas av Kate Winslet som bor i en stuga på den brittiska landsbygden och är så depraverad att hon i ett svagt ögonblick lutar sig fram mot sin gasspis och tar ett djupt andetag.
Go, go, go!
Och så givetvis Bridget Jones.
Ja.
Climb back up, climb back up!
Never, what the fuck is going on? She's supposed to be sliding down the pole, not climbing up it. Oh, Jesus Christ.
Ja, men underbart. Man känner ju igen alla de där karaktärerna mycket väl.
Vem känner du igen dig mest i?
Ja.
Is that really your idea of how to run a newspaper?
Men för att få en riktig expert på ämnet så träffade jag Tove Nordström. Hon är manusförfattare, copywriter och har podden 30 plus trevar. Så här sa hon.
Men jag tror att det är en väldigt tacksam yrkeskategori att gestalta så endimensionellt, vilket är ju väldigt sällan vi får se liksom, sådär mångfacetterade, vad ska man säga, komplexa karaktärer som just är journalister på filmer på tv. Det är alltid väldigt tydligt vad filmmaken har för syfte med den här karaktären, vad filmmaken vill att vi som tittare ska känna för den här karaktären. Det är väldigt ofta väldigt tydligt att det här är en bad guy eller det här är en hjälte. Slutsatsen man kan dra är väl egentligen att vi har en sån förenklad syn på skråt, tror jag.
Under sen hösten här så har jag med stor behållning tittat på TV4s stora dramasatsning Doktrinen. Ett riktigt rafflande drama. Det handlar om Nina, en misslyckad frilansande bandykolumnist i DN, vars hall svämmar över av räkningar från Kronofogden. Och som liksom får sitt stora break när hon avslöjar att utrikesministern har köpt sex.
Vad fan är det här nu då?
Och det här är ju verkligen ett delikat exempel på hur journalister framställs på film.
Några kommentarer!
I serien så har vi också den rutinerade murven Nisser som jobbar på DN. Han är en sån där kedjerökande frifräsare som mutar källor med hundratusentals kronor för att få tips.
Det är väl fan så mycket bättre att vara researcher än att hålla på och fnaska runt på någon jävla lokaltidning eller ta ett vick.
Den här serien har ju skapat en del upprörda känslor hos journalister. Flera tycker att det inte så här det går till. Att DN skulle publicera smygtagna nakenbilder på utrikesministern och sen publicera det utan att söka honom.
När jag ser det här med familjen, då skriker jag rakt ut.
Så här säger Alex Schulman i sin podd.
Tror ni att det är så här media funkar?
Och även DNs chefredaktör Peter Wolodarski, läste jag, kände sig nödgad efter den här tv-serien Doktrinen att gå ut och dementera att det här är hur DN jobbar.
Jens Jonsson heter jag då och skrivit och regisserat Doktrinen i det här fallet.
Ja, jag var tvungen att ta reda på om de här reaktionerna har nått fram till manusförfattaren.
Som tycker att gestaltningen av den journalistiska metoden inte riktigt stämmer. Har du sett det här?
Nej.
Alex Schulman har berättat i sin podd Alex och Sigge att han reste sig från tv-soffan och skrek till familjen att så här går det inte till. Och DNs chefredaktör Peter Wolodarski. Ja, han har skrivit en krönika där han går igenom att så här jobbar inte DN-journalister.
Det låter lite misstänksamt tycker jag. Nej, men alltså, vad ska jag säga om det? Det kanske, det är väl, jag vet inte, men det är väl också lite kardinalsynd just att ge sig på journalister. Det brukar alltid sluta med upprörda känslor och liksom, ja.
Vet du, det är faktiskt jättejobbigt att jobba med journalister ibland.
Jag förstår det faktiskt.
Men du som är manusförfattare,
ja.
Kan man liksom säga någonting generellt om gestaltningen av journalister? Är det liksom en tacksam karaktär eller är det en svår karaktär att jobba med?
Nej, men alltså den är ju tacksam. På ett sätt tycker jag den här liksom, problematiken runt vad kan man publicera och vad får för konsekvenser när man publicerar personligt och på ett större plan. Det är väldigt roliga problematiker för en karaktär att ha. Medan en polisroll kanske ofta är att då hitta den skyldiga, så kan journalistrollen vara mycket mer komplex liksom. Sleigh bells ring,
are you listening? Du, det där tog ju Jens Jonsson med en klackspark.
Mm.
Men du, vad kan man egentligen säga då om allt det här?
Jag tänker att det kanske är så att alla yrkeskårer känner sig rätt missförstådda när de hamnar på duken. Läkare, poliser, jurister.
Ja, just det. Men de har ingen plattform att gråta ut på.
Och nu om något helt annat.
I januari kliver Donald Trump på presidentposten igen. Trump har som ingen annan president hotat och häcklat journalister. Och det ser inte ut som att han tänker röka fredspipa med medierna den här rundan på presidentposten. Snarare trappar Trump upp sitt krig mot medierna. Redan innan han tillträtt har han hotat att dra in tv-bolagslicenser och stämt kanalen CBS och programmet 60 Minutes som enligt Trump gjort en alldeles för mjuk intervju med Kamala Harris. Så hur är då stämningen bland Vita husets korrespondenter? Katarina Andersson åkte till Vita huset för att ta reda på hur de förbereder sig för 4 nya år med Donald Trump.
I think my work's going to be important. Do I look forward to what's going to happen for the next 4 years? No.
Fotografen Michael Estabrillo har ställt upp sin kamera på gräsmattan framför Vita huset där korrespondenten Joe Decker ska göra en stolpa.
So we can rock and roll and get this back to our station so we can hit deadline. I think deadline's like what, 5 o'clock or something?
Utanför grindarna här så snickras det redan på scenen där Trump ska installeras som USAs 47:e president i början av januari.
Stand by.
Joe Decker rättar till slipsen. Han har sminkat sig själv med lite väl mycket brunkräm.
Rolling.
Och han har den där smått orangea tonen i nyllet som Trump också har ibland. Decker bevakade Trumps förra presidentperiod och den här gången kommer bli minst lika hektisk, säger han. Trump är känd för att hålla presskåren på tårna.
In the first year when Trump was president, it was difficult for all of us to figure out when do we take time off. Donald Trump, he makes news not just on a daily basis but sometimes on an hourly basis.
Det är svårt att hålla jämna steg med Trump. Förra gången styrde han nyhetscykeln över sitt Twitterkonto.
What's happening today? What did Trump tweet at 10 p.m. last night that kept us up all night? Or Saturday night? Or Sunday morning? Say what you want about Biden, but, you know, he's not tweeting something on Friday night to ruin your weekend.
Donald Trump actually loves the press. He says we're the enemies of the people, but in fact he loves us.
Linda Feldman är en av Vita huset-korrespondenterna.
Because if you're a narcissist, what better than to have an entire core of people who are hanging on your every word?
Feldman har jobbat i Vita huset för The Christian Science Monitor i ett par decennier. Hon har följt en lång rad presidenter. Och Trump är speciell, säger hon, en narcissist.
It's true. I've been at Trump events where he points to the press at the back of the venue and calls us enemies of the people and I think encourages violence. So it can be, I think there is a risk in being a reporter covering President Trump.
Å ena sidan hotar och trakasserar Trump reportrarna. Men när kamerorna inte är på så visar han upp en annan sida, säger Feldman.
Difference is that well he's less performative, but you also see him he really wants to be liked.
Trump är mån om att vara omtyckt, säger hon. Och han kan agera charmigt och inställsamt, till exempel när han småpratar med korrespondenterna som reser med honom på Air Force One. Trump skiftar mellan att vara kall och hotfull och varm och omtänksam. Och det är inte helt lätt att navigera som reporter.
So when the cameras are on, he's performing. But when the cameras are off, you see the more authentic Donald Trump, I think.
Det som kommer att bli svårare med att bevaka Trump den här gången är att han är bättre förberedd, säger Linda Feldman. Organisationen är bättre och Trump-lojal. Förra gången var det kaotiskt. Interna konflikter i Vita husets stab ledde till läckor som journalisterna kunde dra nytta av.
So it might be fewer leaks. It might be harder actually to find out what's actually happening behind the scenes than it was last time.
Reportrarna här i pressrummet väntar på att dagens briefing ska dra igång. Rummet är trångt och egentligen alldeles för litet. Alla journalister här vill inte prata med mig. En reporter från en internationell nyhetsbyrå säger att han är rädd om sin akkreditering till Vita huset. Det är bäst att ligga lågt, annars kan man åka ut ur presskåren som har förmånen att följa presidenten på nära håll. Förra gången kastade Trump ut en kritisk CNN-reporter. Först efter att CNN hade hotat med stämning och journalistförbundet ställt till med ett himla liv så fick reporten tillbaka sitt presspass. Den typen av fientlighet har Vita huset-korrespondenterna aldrig upplevt tidigare.
There's conversations happening in newsrooms all over the country.
Det här är Vivian Schiller, tidigare vd på Public Service-radion NPR. Idag är hon medieexpert på Aspen Institute. Hennes perspektiv på en ny Trump-era sträcker sig utanför Vita husets pressrum. Trumps fientliga inställning mot medierna har trappats upp sedan 2020, säger hon. Och det finns ingen anledning att tro att det bara är prat. Nyhetsorganisationer över hela landet förbereder sig nu.
There's a lot to be watchful for and to be ready for and to prepare for.
Förra veckan blev det klart att Trump vann en stämning mot nyhetsbolaget ABC, och det här var ett trendbrott. Trump har många gånger tidigare försökt att stämma mediebolag för förtal och falska nyheter, för det mesta utan framgång. Den här gången så gick ABC med på en uppgörelse och får punga ut med 15 miljoner dollar. Konflikten handlar om en programledare som har sagt att Trump gjort sig skyldig till våldtäkt istället för sexuellt ofredande. Vivian Schiller tror att Trump kommer att fortsätta stämma medierna som riskerar att bli försiktigare i sin kritiska rapportering mot presidenten. Vad som dessutom är oroande är Trumps utnämning av den mediekritiske och högljudde juristen och tidigare åklagaren Cash Patel som FBI:s nya toppchef, säger Schiller.
The FBI has tremendous power. And so I would take that very seriously.
Patel har hotat med att sätta dit medierna. Förra valet som Trump förlorade var riggat. Medierna spelar med och nu ska de betala för det, har Patel sagt i en podcastintervju här om året. Och den intervjun lyfter nu amerikanska medier för att peka på faran med en mediefientlig FBI-chef. Så här låter Patel i klippet.
Yes, we're going to come after the people in the media who lied about American citizens, who helped Joe Biden rig presidential elections. We're going to come after you. Whether it's criminally or civilly, we'll figure that out. But yeah, we're putting you all on notice.
We'll see if he's confirmed. We'll see if he makes good on his commitment to go after news organizations. But I would have no reason to believe that he would not want to. This has been some of their talking points and platforms for a very, very long time.
Om alla farhågor om en ny period med Trump kommer att bli verklighet är ingen som vet. Men redan innan han tillträtt så har han i alla fall lyckats skapa rädsla i medievärlden. Pressfriheten är under attack, säger Vivian Schiller. Och det är något som hon aldrig trodde skulle hända här på hemmaplan i USA.
And so even a fraction of the threats are manifested, it's going to be a pretty dark period for news organizations.
I Vita huset förbereder sig korrespondenterna för långa arbetsdagar med en president som är känd för att skapa kaos och ett smattrande nyhetsflöde. Men samtidigt,
we in the press, we always want a good story. I mean, and Trump, honestly, Trump is good for ratings. Right? People read about it. People want to watch stories about it. People are, you know, talking about it on social media. He is a larger than life character.
Chaos is good television. I've been in the business long enough to know that there's nothing that is more interesting than chaos. We might moan and groan about working long shifts or whatever, but at least when you're doing it and exciting, I guess, there's the trade-off.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Har du sett eller hört något som du tycker att vi ska kika närmare på? Tipsa då oss på medierna @sverigesradio.se. Producent för medierna är Erik Petersson. Ljudet sköter Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierro. Vi hörs igen om en vecka.
Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg och en riktigt, riktigt god jul.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.